Tex Borås Business är podden för dig som är verksam inom textil och mode. Här får vi träffa en massa intressanta människor med expertis inom olika ämnen och områden. Tex Borås Business presenteras av Tex by Marketplace Borås som är ett kollaborativt nätverk för företag och personer verksamma inom textil och mode och även angränsande branscher. Hej och välkomna! Idag, förstår ni, så är det en riktigt speciell dag, för jag har nämligen lyckats få tag på Anders Glemfelt som är stadens numera icke längre näringslivschef, kan man väl säga, Anders?
Absolut.
Absolut.
Nu har jag den fina fria titeln seniorrådgivare ett tag här.
Oh, det är till seniorrådgivare. Det låter tungt att göra det. Men du, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett litet prat om ditt arbete och vad du har gjort i stan under alla dessa år. Men som till att börja med så skulle det vara roligt att veta lite grann om din bakgrund, för du kommer väl inte från Borås ursprungligen, va?
Nej, det gör jag inte. Nu har jag visserligen bott där större delen av mitt liv då, men jag kommer från en liten stad som heter Åmål som ligger i Dalsland.
Där kombinerade jag mig, förstår du, en gång i tiden.
Ja, så ser det ut.
Jajamensan. Ja.
Roligt. Nej, men det, så där är jag uppväxt och, där, ja, och jag har fortfarande faktiskt kvar ett hus där, så att vi har det som ett fritidsboende där vi behöver så småningom.
Men Dalsland är ett fantastiskt landskap. Nästan lite glömt. Nästan, va?
Ja, det är det ju. Det har ju blivit lite avfolkning. Vi har ju tappat, eller Dalsland tappade ju då på framförallt 90-talet och kanske på 2000-talet en hel del industri som var anknuten till bilindustrin som låg. Och det har ju tagit hårt på arbetstillfällen om inte annat. Men det är ju så precis som du säger, det är en fantastisk natur. Det är ju både fjäll, Kroppefjäll och andra fjäll så att säga. Och så är det ju då i stort sett havet i form av Vänern då, som ju är så stor sjö så att man upplever ju inte att det är havet. Så för mig är ju sötvatten havet.
Ja, jag förstår. Men du, när du i Åmål som ung, vad hade du för planer? Vad ville du bli när du blev stor egentligen?
Ja, det är så. Nej, men jag ville väl, om jag går tillbaka till så jag var riktigt barn, så ville jag väl bli som alla andra barn, brandman eller polis, du vet. Sen har jag alltid haft ett samhällsengagemang eller samhällsintresse, och det fick jag väl någon gång sedan när jag var 12, 13, 14 år. Så att jag har ju då tyckt sådana här saker som scouting har varit spännande, så att ägna sig åt den typen av samhällsarbete där ungdomar lär sig någonting. Så att jag har ju nästan hela mitt liv varit ledare i någon form. Antingen då på fritiden framförallt scouterna, men även i annan ungdomsverksamhet, men också sen då fortsättningsvis. Och det är jag fortfarande kvar. Jag är fortfarande scout. En gång scout, alltid scout, säger man ju då.
Precis, så är det.
Och gör lite insatser. Jag gör inte mycket ideella insats, eller ja, det gör jag på sätt och vis, men jag har inte barnen riktigt nu då, men jag räcker in när det behövs. Och för 3 veckor sedan så var jag faktiskt mötesordförande på Scouternas förbundsmöte i Hässleholm, så då gjorde jag förbundsrevisor och kassör och lite olika sådana här roller.
Ja. Du brinner för föreningslivet, känns det som.
Ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Och jag är ju också aktiv i Borgstena där jag bor nu då, i många olika föreningar, men framförallt i den här så kallade Allhallen som vi har byggt där. Vi är väldigt aktiv och vi jobbar med samhällsengagemanget på lokalt, Fiberföreningen och lite andra sådana saker som utvecklar landsbygden.
Mm. Hur ser du på framtiden för föreningslivet i Sverige? För det är många som pratar om att det var föreningslivet som byggde landet egentligen med folkrörelsearbete och allting sånt där. Hur ser du på det framåt?
Men det har ju varit en period nu som varit ganska dyster, kan man väl säga då. Alltså dels så saknas i folkrörelserna i Sverige så saknas ju då en åldersgrupp mellan vi kan säga mellan 35 till 55 år ungefär, där man då inte har lyckats värva folk eller få folk engagerade för detta. Och nu ökar det ju lite grann i antal och lov, och det beror ju på, tyvärr, samtidigt beror det på att tiderna är svårare, vi har krig i Europa. Det är en massa olika saker som påverkar det här, och det känns väl ändå gott för framtiden då. Men det är tufft i folkrörelserna, och det är synd för att de betyder så mycket för folkhemmet så att säga. Det är ju folkrörelserna som har byggt Sverige, och det krävs ju ett slags socialt engagemang från många för att det ska bli bra. Är man för individualistisk så fungerar inte detta. Man kan inte bara tänka på sig själv, utan man måste också fungera liksom i grupp.
Exakt, så är det ju. Jag tänker på det från, du säger du bor i Borgstena nu. Hur kommer det sig att du hamnade i Boråstrakten egentligen?
Det var egentligen två saker, eller egentligen bara en sak. Det var kärleken. Jag träffade min fru, som fortfarande är min fru. Och så flyttade jag hit ner och jag fick samtidigt arbete då, så att det var också en bra kombination. I Åmål på den tiden, runt 1980 som detta var, så var jag den 76 sökande. Nej, 376 sökande till 25 lediga jobb.
Okej.
Ja, så det var så att skulle man utveckla sig i Dalsland då på den tiden så fick man liksom flytta. Då var det.
Men Borås på den tiden, säger 1980, det var väl 10 år efter tekokrisen knappt.
Ja, precis. Ja, det var ju inte där tekokrisen gick ju då, så att det var ju fantastiskt att få ett jobb. Det var det.
Precis.
Så att det var ur den synpunkten sett så lyckas jag ju bra. Så flyttade jag hit och sen så flyttade vi så småningom ihop, Maria och jag, och sen så har jag studerat lite grann och då bodde jag kvar i Borås, studerade i Göteborg.
Gick du handels eller vad gjorde du där?
Nej, jag är beteendevetare egentligen i grunden med lite mer ekonomi i inriktningen där. Så att, och det har ju där, som jag pratade om förut, det här med ledarskapet och jobba med andra människor till utveckling och sådär. Så det har jag alltid varit intresserad av. Så att jag har läst, på den tiden så var det en fil. kand. Då inom beteendevetenskap och ekonomi, som jag sa.
Exakt, med målet att arbeta och leda människor, det var egentligen planen från första början, kan man
ja,
säga.
Ja, det kan man säga. Utbildningschef, personalchef, inom de områdena i alla fall. Och det blev på den vägen sen också.
Men du började inom det privata näringslivet sen. Ja. Och vad har du haft för roller och positioner där?
Ja, jag har jobbat på Ericsson då. Ja. Så småningom sen när jag hade gjort färdigt, eller till och med under studietiden då, när jag läste på universitetet i Göteborg då, så började jag jobba på Ericsson. Och först som personalman då i Boråsfabriken, som det heter på den tiden. Så småningom så blev jag personalchef. Sen så småningom blev jag också biträdande platschef. Och så småningom efter det också då, under kristiden då, 6 år under kristiden, så var jag personaldirektör för ett av Ericssons affärsområden som då Borås och Göteborg tillhörde då. Ett affärsområde som heter transmission och transportteknik på den tiden då.
Okay.
Och det hade framförallt de här midlinkarna då, som vi tillverkade, en hel del militär utrustning till försvaret, allt radar och kommunikationsutrustning och så vidare.
Hade ni lågkonjunktur i bolaget också?
Ja, det hade vi ju runt 21 hade vi ju lågkonjunktur då. Sen annars var det ganska stabil verksamhet stabil på det sättet att vi växte kontinuerligt. Så att vi växte när jag började på 80-talet där, 86 började jag på Ericsson då. Så var vi ju 450 personer ungefär i fabriken. Och när det var som högst så var vi 2200
års.
Så det gick ju väldigt kraftigt, och det var ju framförallt då midlink, alltså mobiltelefonins framväxt, och som ju, det är ju de här vita parabolerna som sitter överallt som man kan se på taken nu då, som vi tillverkar i Borås då. Och tillverkningen är ju fortfarande kvar här, fast det är ju inte masstillverkning som vi hade på den tiden, utan nu är det nyutveckling utav länkar då, inom 5G-nätet som ligger där. Så att vi har ju fortfarande en utav Ericssons spetsteknologier i Borås.
Och du är bra inläst på detta, hör jag. Du gillar fortfarande bolaget.
Ja, absolut. Ja. Det var en fantastisk arbetsgivare. Ericsson, jag kan ju inte säga, nu är det ju länge sedan jag lämnade dem. Det är 17 år sedan då. Men då var vi ju långt framme, både när det gäller det här med tillitsbaserat ledarskap, hur vi jobbade med våra medarbetares utveckling, hur vi jobbade med produktutveckling och produktframtagning och så vidare och så vidare. Så att det var väl det var en fantastisk skola, det kan jag säga. Och det har jag ett stort nytta av hela livet.
Och det är ju intressant, tänker jag då, för då går det ju ändå från näringslivet för 17 år sedan och så stegar du in på Borås stadshus. Hur kommer detta sig?
Ja, det kom då att efter krisen sen då, krisen var ju 2001 ungefär, och det var ju ett riktigt krisår. Vi halverade ju då Ericssons anställda, och jag var ju en av dem som valde den taktpinnen. Men relativt snabbt efter 2001, slutet på 2002, sen så började vi bygga upp bolaget igen. Genom att köpa in andra bolag och försöka liksom återskapa det som vi var tvungna att rasera ner då. Och då blev det så småningom sen fram mot 2005-2006 en omorganisation av bolaget, och man ändrade då bolagsstrukturen, och då försvann det affärsområde som jag jobbar på, som var det enda på västkusten eller på västra sidan då, försvann och lades ner och gick upp i ett annat lite större affärsområde. Och då i samband med det så var jag ju tvungen att starta om min karriär på något sätt. Antingen då följa Ericsson, jag hade lite förslag från Ericsson då, men det är inget av dem medgav att jag skulle bo kvar i Boråsområdet. Då.
Jag förstår.
Och då kan man ju veta,
du var det, så pass rotad här i stan. Man,
ja, det var jag. Jag har ju en gård om inte annat. Så att, och sen hade jag ganska nyfödd dotter då, så att det var ju, jag har tre barn, men då var min yngsta nästan nyfödd. Så att det var inte läge, jag kände inte det. Och då var det helt bra alternativ.
Precis, och jag tänker det också, eftersom jag har jobbat också och kommer från privat näringsliv och har även jobbat då inom en statsorg kommunal verksamhet, då, eller offentlig verksamhet säger man väl. Och det är ju lite av en chock faktiskt när man kommer från när det gäller strukturer och beslutsvägar och allting. Hur upplevde du den omställningen?
Ja, det var ju framförallt var det ju då de första veckorna, månaderna, så var det ju en väldigt tempoomställning från att vara en motor i ett större företag och omställningsarbete som vi höll på med då. Så kliva in här med två, tre medarbetare. Det var ju lugna puckar, så jag hade ju varit lite frustrerad, kan man ju säga, på det viset. Ja. Så det var väl kanske den största påverkan då. Men sen så småningom, så efter ett tag när jag hade fattat vad det var jag skulle göra och fattat vad politiken ville att man skulle gå vidare, så har vi ju börjat bygga upp det här området då. Och ja, det har ju gått ganska bra tycker jag.
Precis. Men vad var mål? Eller vad hade du för uppdrag när du startade, Anders? Vad la de framför dig? Liksom, det här ska du göra. Vad sa de till dig?
Ja, det var jag sa faktiskt det här om dagen. Jag blev avtackad där om dagen, och då sa jag faktiskt det, att det var ju på den tiden var mycket, allting var mycket enklare än vad det är idag. Det var inte så komplicerat. Så när jag kom in här så hade jag några veckor på mig, och det var ju väldigt ålderdomligt dessutom. Vi hade ju gamla stordatorer, eller så tjockdatorer som jag kallade det, på bordet, och till råga på allting så hade vi bara en mobiltelefon på avdelningen, och det var en Nokia. Så att för min del var det ju en
konkurrent,
frustrerande upplevelse. Jag fick ju så jag använde nästan inte den. Det kändes fel. Men i alla fall så att på det var väl liksom utgångspunkten. Men sen då så det fanns ju mycket planer och mycket funderingar, och när jag gick så småningom då till kommunstyrelsens dåvarande ordförande Björn Bergqvist, som han heter då, så, och skulle sätta mig ner och resonera om vad innebär det här jobbet egentligen då, så var han eftertänksam ett tag, och så sa han det att det är två saker du ska göra primärt, tror han, och det är att du ska göra mer och det ska gå mycket snabbare. Jag fick ju väldigt fria händer, kan man väl säga då, som utgångspunkt i detta sammanhanget. Och sen gick vi, jag och mina medarbetare, hem och funderade lite på vad det skulle vara, och det fanns ju en del styrdokument, det fanns en näringslivsstrategi och det fanns idéer givet för politiken om vad man borde ta tag i och sådär va. Och det var ju främst då givetvis att utveckla det som nu då är kluster, som du är del av och känner till då, men som då var ganska lös verksamhet och lite på dekis. Det var ju textilnäringen, även postordernäringen. Och så fanns det då en områden som egentligen då som var under utveckling, kan man säga, eller som var på modet att man skulle utveckla. Och det var ju då bland annat det här med kreativa näringar på olika sätt och vis. Det var mycket miljö som redan då började tänka sig. Och det utgick vi ifrån. Och det kan man ju säga att det har vi också hållit oss till under de här åren då. Och utvecklat på olika sätt.
Hur ser du? Var du överens om utvecklingen när du började? Eller kände du att nej, det här köper jag inte. Det här får jag göra på mitt sätt som jag hade. Du sett sitt fria händer till att ta de besluten och styra det.
Jag upplevde väl att jag hade ganska fria händer. Det var en ganska tillåtande miljö och sådär. Men det är klart att politiken vill ju vara involverad. Och det har jag varit noga med under alla de åren. Och man kan säga att det har inte varit så stor omställning gentemot näringslivet. Näringslivet har ju snabbare puckar. När man bestämmer saker och ting så går det fortare och får det gjort. Och så vidare. Och det är ju långsammare i det här. Och det har ju med demokratin att göra. Men jag kommer ju, som vi pratade om förut, från folkrörelsen, så jag hade ganska stor förståelse för det. Demokrati och det ska fungera. Samtidigt så är det ju också så att demokratin ger ju väldigt starka mål. Därför det är många som tycker, så vi diskuterar väldigt mycket, men sen när man har bestämt sig, då är det ju många som ser samma mål. Och då jobbar ju många mot samma väg, så att säga. När i näringslivet eller så är det ju färre som ser målen, men de andra finner sig ju i och jobbar i det som är bestämt, så att säga. Så att det finns ju fördelar och nackdelar, men det är ju framförallt det här att det tar längre tid att behöver diskuteras. Och där är ju politiken viktig att ha med sig, och att de också har tankar om framtiden som du som tjänsteperson sen då kan förverkliga på olika sätt.
Mm. Men jag tänker på påverkan från politiken, säger du också. Vem som har jobbat väl i 4-årscykler när det gäller det politiska, och har du någon gång känt dig att ni var tvungna att ändra om på grund av att det till exempelvis har bytts politisk färg i stadshuset på något sätt?
Eller inte så mycket på mitt område. Nej. Och det beror helt enkelt på att de är ganska överens om, alltså i stort sett är man överens. Sen finns det detaljer då som man har olika syn på. Men i stort sett så är man ju överens om att näringslivet är väldigt viktigt för stadens utveckling. Mm. Och jag har ju sagt då att har vi ingen tillväxt så får vi inga ökade resurser så att säga, till den här. Så att det är klart att pengarna kommer ju egentligen från det privata näringslivet som vi då omsätter i vård, skola och omsorg. Och då behöver vi också se till att ha ett starkt näringsliv. Och idag har vi ju då betydligt fler arbetstillfällen i Borås än vad vi behöver för att sysselsätta vår egen befolkning. Men därför har vi ju en väldigt stor inpendling av människor som kommer hit för att arbeta. Men. Och vi har också väldigt få i försörjningsstöd. Därför att vi jobbar med att få ut människor då i arbete så fort som möjligt. Så att på det sättet så har vi ur en kommuns synpunkt de absolut bästa förutsättningarna idag. Vi har stora intäkter, större än vad vi egentligen själva kan hantera då. Vi har ett system i Sverige där stora välmående kommuner skickar pengar till lite mindre välmående kommuner. Och det tillhör ju vi de som är netto betalare in då. Och vi har få människor som vi betalar understöd till. Utan vi får arbete utfört istället. Och det är det absolut bästa förutsättningen en kommun kan ha.
Mm.
Och det har vi jobbat med under de här åren efter textilkris och de här 20 senaste åren kanske kan man säga.
Precis. Men har man gått ifrån och försöka att inte placera ägg i samma korg? Är det lite grann tanken med klusterbyggena och det här att man försöker specialisera sig på fler olika områden? Så att man inte samlar allting så att man blir sårbar där.
Ja, det kan man väl säga. Men samtidigt är det ju också så att vi klusterna då som vi har ju 5 kluster kan man säga på ett sjätte på gång. Det är ju då textil och det är ju då e-handel och logistik. Det är kreativa näringar. Det är nu då på gång med ett techkluster som vi jobbar med. Och sen är det då högteknologiskt kluster då som ju Rice och Ericsson och lite andra företag ligger i. Och de områdena då har vi väl mer pekat ut, därför det kan vi muta in områden. Vi kan vara bäst i de här områdena. Och det krävs ju också då för att vi ska till exempel få tillgång till kompetens, att vi ska få utbildningar, högskolan ska kunna växa utifrån ett antal av de här områdena och så vidare och så vidare. Så att det ena ger det andra. Kan man vara specialisera sig som du kallar det, men kan vi då skapa områden där kommunen kan stå sig i konkurrensen med andra kommuner. Där vi sticker ut. Där vi har områden som vi liksom kan fokusera på som inte alla andra har. Då får vi fördelar av det. Och det kan vi bygga liksom då våran tillvaro på. Det är det vi håller på med. Och det är egentligen det vi har gjort under de här 17 åren. Att vara så duktiga på de här områdena. Att ingen kan konkurrera med oss. Eller i alla fall få kan konkurrera med oss. Och där, när det gäller textil till exempel, har vi verkligen lyckats. Vi är ju Nordens och norra Europas textilstad idag. Och det är ingen som ifrågasätter. Vi är där politiker står i börs.
Lite ifrågasättande från Stockholm kommer
alltid. Men när politiken kommer från Stockholm och står på Textile Fashion Center och pratar om, så kallar de ju Borås textilens huvudstad. Så det är inte Stockholm som är det. Ja. Även om det nu finns mycket kreativt i Stockholm. Runt omkring då. Och när det gäller e-handel så har vi ju nästan hälften av all e-handel i Sverige utgår från Borås. Mer än hälften av all textil utgår från Borås. När vi pratar om kreativa näringar så kan vi ju ser runt omkring oss. Och där har vi ju specialiserat oss på det här med skulpturer, teater, konst, musik, eller konst i alla fall, och väggmålningar och annat. Och det har ju då sen också gett ringar på vattnet när det gäller små företag som uppstått. Så vi har ju ett kluster där med 120 företag, då, små mindre företag som under pandemi och annat har klarat sig nu. Mm. Och sen har vi ju då den tunga industrin fortfarande kvar, och vi har Rice, vi har Astacero, vi har Volvo, vi har Ericsson och vi har ett antal andra bolag.
Vilka företag ser du egentligen som, kan man säga det, vilka som du tycker är viktigast för oss här i, som driver på utvecklingen och som betyder något?
Ja, det kan man, jag ska inte nämna några företag egentligen så, för det är ju 13 000 företag så att, och alla är viktiga. Alltså det är ju en infrastruktur som vi behöver på olika sätt och vis. Men sen är det klart att de stora arbetsgivarna då är ju väldigt viktiga för staden, för det är de som sysselsätter mycket människor som är i arbete och betalar skatt. Och de har ju också då en bredd, alltså då, det här med specialisering är ju jättebra för att det driver utvecklingen framåt, men vi måste ju, alla kan ju inte vara specialister, utan vi måste ju också ha företag, en infrastruktur som ger vanliga människor också möjlighet till vanliga jobb i näringslivet, och det har vi också en ganska bra fördelning i Borås då. Sen har vi många offentliga jobb också med SES och med högskolan och med, inte minst med Borås stad. Och de måste ju också finnas, men de ska ju betalas utav den andra näringen. Och kan vi då ha en hög andel människor som är i arbete privat, så gagnar det helheten.
Ja. Om man tittar på utvecklingen i staden och ditt arbete, och nu, vad tar du med dig som du tycker är det bästa med de här? Vad är det bästa du har gjort, Anders? Tycker du att du har återkommit genom åren här?
Ja, för det första så är jag ska inte säga att frågan är felställd, men för jag är ju en del av ett större arbete, klart. Då, men det jag kan ha bidrag till då på olika sätt och vis, det är ju att dels hålla fokus på de här områdena. Och då är vi tillbaka till politiken. Politiken fladdrar ju lite mer utifrån majoriteter och annat, även om de nu då, som jag sa tidigare, är överens om hur näringslivspolitiken ska bedrivas då. Men det är en viktig fråga för mig, alltså uthållighet, kontinuitet. För att det här är så långa cykler så att man kan inte liksom ändra det med kort varsel. Utan startar vi nu och börjar satsa på ett textilkluster och textilutveckling med högskolan i spetsen och så vidare för att försöka få till en position inom det området. Ja, då är det kanske ett arbete som aldrig tar slut, men det är definitivt ett antal år som man måste jobba med att bygga upp det här. Och det har vi ju lyckats med. Det är jag väl stolt över, att vi inom de här områdena då, så att säga, kunna hålla ihop det. Och det har jag nog bidrat en hel del, både med mina medarbetare och med mig själv, men också med dialogen med politiken och näringslivet då. Så att det är väl det ena. Det andra som har förändrat sig mycket under den här perioden också då, det har ju varit att samarbetet mellan företagen. För när jag började då så var det mer konkurrens, mindre samverkan. Idag är det mer samverkan, mindre konkurrens. Och ensam är inte stark. Det var vi inne på också när det gäller folkrörelser, för hur man bygger upp ett starkt samhälle, så är det inte dualismen som styr det, utan det är andra saker. Och det gäller även i företagandet. Man får vara rädd om sina kunder givetvis. Det ska man vara. Och det ska man också förhålla sig unik. Men för att kunna behålla sina kunder så behöver man ju utveckla sin verksamhet, och det gör man i samverkan med andra. Och där har vi en helt annat klimat idag. Näringslivet samverkar med staden och högskolan, och vi samverkar med alla möjliga intressenter. Alltså, och då har jag ett favorituttryck där jag säger att gör man på det sättet så blir 1 + 1 = 3. Och det är någonting som vi tillsammans, det är inte min förtjänst, men det är vi tillsammans, och du är också en del av det i Marketplace och Textile Fashion Center som vi har lyckats med. Och det är bra, det vill säga att vi förmerar varandra mycket, mycket mer än vad vi enskilt skulle kunna göra. Mm. Det tycker jag är en fin utveckling som Borås har haft, och där är vi också ganska unika. Det är inte många, om ens någon annan kommun i Sverige, som jobbar på det sättet som vi gör här. Och det ska vi vara både stolta över, men också inse att det här är skört. Och det behöver vi vårda för att det här ska fungera. Det behövs så lite för att det ska bli så split i den här typen av system som bygger på ömsesidigt förtroende. Och det måste vi försöka jobba framöver också. Det hoppas jag då att min efterträdare som kommer så småningom och även politiken håller fast vid då.
Precis, precis. Känner du att du har det varit några, man säger, större konflikter som du har varit med om som man kan peka ut under åren? Om du känner att det har varit lite som varit jobbiga att ta i?
Ja, det man ska väl inte sticka under stol med att det är kärvt ibland. Alltså det är ju, om man tar en metafor, så kan man ju säga att samhället är ju ett slags motor, och det är klart att det är grus i maskineriet på olika ställen då. Det har ju varit, det har inte varit självklart att det blir något textilfärsencenter. Det har inte varit självklart att det blir alltså satsningar på olika vis då. Så är det hela tiden, att man bryter åsikter, och framförallt också handlar det om ekonomiska insatser som man måste ta beslut om. Så det är klart, men det har vi, jag tycker ändå att med facit i hand så har vi liksom kunnat överbrygga det och vända det till någonting positivt då. Mm. Och ibland så är det ju bra om man tänker efter två gånger. Alltså, man kanske inte bara ska rusa iväg, utan man ska också fundera lite grann om, och framförallt så ska man ju vara, inte snål, men man ska vara ekonomisk. Man ska ju tänka, får jag ut verkligen mycket för varje krona nu? Och det tycker jag vi är duktiga på rent allmänt, att liksom också hantera det. För mer, alltså 1 + 1, en krona kan också bli 3. Vi kan ju få pengar från andra, och det är vi också duktiga på. Alltså söka projekt, söka bidrag från olika håll och kanter till de utvecklingsprojekt vi har. Det har vi också förmerat under den här perioden. Och det är också bra, för då växer ju möjligheterna för oss att kunna utvecklas.
Mm, precis. Men blev det som du hade tänkt dig jobbet då?
Nej, det kan man ju aldrig veta, för att det går inte att tänka så. Men det är klart att jag hade ju inte tänkt att jag skulle vara kvar 17 år. Utan jag tänkte ju då att ja, men det kan vara kul att liksom jobba med det här några år och lära känna, för min del. Jag kände ju till en stor del av Borås näringsliv via Ericsson, framförallt på produktionssidan. Men så tänkte jag, nej, men det kan vara spännande att få liksom lite andra kontaktvägar och se vad vi kan göra med helheten här. Och det tänkte jag, det kanske tar ett par tre år. Men jag har ju haft kul på jobbet nästan varje dag. Så att på det viset så har det bara rullat på.
Så du vaknade upp en morgon och tänkte, nu har det gått 15 år, eller var det meningen? Eller vad hade du tänkt någonting annat innan? För jag vet att vi har pratat vid något tillfälle, och sa du det, att du var faktiskt på väg lite ut för ett par år sedan. Men sen så var det inte innan pandemin där, precis?
Jo, det stämmer. Ja. Ja. Från början, så, om man nu ska säga att jag hade en plan, så vilket är ju för mer att säga egentligen, men tankar då. Så hade jag nog tänkt mig att vid 60 var det ganska lagom att försöka hitta på någonting annat. Och det är klart att under de här tiden så har jag ju närt en önskan om att få jobba lite mer med näringslivets frågor, liksom i näringslivet då. Så att jag, det är så att jag har längtat tillbaka, men jag uppskattar ju ändå en del av det här, till snabbheten, affärsmannaskapet och de här bitarna som jag ändå är upplärd och uppväxt i. Och det hade varit kul att hinna med det innan man ska gå i pension då. Men jag har ju flera år på mig till då, så att jag hoppas ju inte, även om jag snart fyller 65, jag är ju 63 plus nu, så behöver jag ju inte gå i pension då om jag inte vill, utan jag kan ju fortsätta pilla med lite olika grejer, som om det är så att det finns ett behov och jag känner att det känns meningsfullt då. Sen har jag ju
kan tänka mig att det finns lite öppningar på lite styrelseuppdrag.
Ja, vi får se. I den här rollen som jag har nu, så kan jag inte ha styrelseuppdrag. Så att vi får se vad som finns. Men jag har ju också gården.
Just det.
Ja, så att, och den är förhållandevis stor, så att jag har fullt upp att göra det om jag vill. Men jag vill ju också kanske inte bara sitta och prata med träna.
Nej.
Om jag aldrig får önska.
Det låter rätt lugnt och skönt i och för sig. Kanske.
Ja, det är det. Och det är väl bra under alla de här åren.
Och det har varit en tillflyktsort för dig.
Ja, precis.
Sätta dig och jobba med detta. Ja.
Ja, under alla de här åren så har det ju varit min hobby. Även om det har varit en ganska arbetsam hobby, så är det ju liksom kontemplation, som jag kallar det. Så det krävs inte så mycket. Det krävs mer fysiskt arbete än tankearbete. Och det känns bra när man stor del av dygnet måste tänka på saker man borde ha gjort, ska göra och måste göra. Det är liksom det som är. Men om vi återgår bara kort till det andra, så var det ju så att pandemin kom ju i vägen. Och då har jag ju lite andra roller här i statsledningen. Så då fick vi ju fokusera på att klara pandemin. Och sen fick jag ju då dessutom ett litet uppdrag med Borås Energi och Miljö som jag skulle jobba med några månader där. I väntan på ny vd, så att det hände lite saker där. Som var spännande, så det var ju inte så här med facit i hand, det var inte roligt med pandemi, men det var ju, vi klarade ju av det. Sverige klarade av det, Borås klarade av det och näringslivet klarade av det. Och, ja, så det var ju en intressant tid att vara med i.
Precis. Känner du att vi kom stärkta ur pandemikrisen? Har du märkt att det har varit saker och ting som innovativt sett har blivit bättre i stan?
Ja, både ja och nej. Alltså, man kan säga så här att pandemin var ju en slags inledning till ett kristänkande som människor får. Alltså att vi är inte osårbara. Det har ju spets på sen utav med kriget i Europa och Ukraina. När ryssarna så småningom då gick in där och ställde till det. Och det tror jag är bra. Det tror jag att den här ögonöppnaren att vi inte är unika i världen, utan vi är faktiskt en del av ett större sammanhang. Och åter är vi tillbaka till ett större sammanhang. Och att ingen kommer att rädda oss om vi inte själva tar ansvar för det. Det tror jag pandemin var en ögonöppnare för, som nu har förstärks. Och det gör ju också att vi tänker, näringslivet kommer att tänka i andra banor. Det här att det inte har några lager till exempel, utan ha allting på lastbil, är väldigt sårbart. Vi är ju ett samhälle som är väldigt sårbara, och det är ju inte, det är inte rimligt att ha det. Att inte ta ansvar, utan i princip bara, här är jag, rädda mig. Det funkar liksom inte, utan vi måste faktiskt också känna efter och se vad kan jag göra. Både för att ta hand om mig själv, min familj, men också för att hjälpa till i samhället. Och där har det svängt kraftigt, så det var bra. Sen är det klart att sen var det inte roligt med att människor blir sjuka. Det var ju ingen styrka med det, men liksom, om man ska dra någon positiv slutsats utav det då, så är det nog det att vi blir varse om att vi behöver skärpa till oss.
Precis. Sen tycker jag även när man tittar på det lite utifrån, om man säger näringslivet i stort här i stan, så är det ju, jag menar, det har varit en otrolig etablering av, vad heter det, företag ute i Viaredsområdet som har växt så det knakar. Och vi tittar även de här batterifabrikerna som nu pratas ut mot Svenljungahållet och allt det här. Hur har det varit och arbeta med det? För jag förmodar att du har varit rätt inblandad i de här processerna också.
Ja, det kan man väl säga att jag har varit då. Nej, det är ju spännande. Alltså, stora företagsetableringar är ju roligt att jobba med. Sen är det också anspänningar i det, eftersom det krävs stora markområden till exempel. Det är stora investeringar som ska göras. Och det är ju då en av de här bristerna som vi har i det offentliga. Det är ju att vi inte går riktigt hand i hand, alltså med statliga myndigheter, och vi har länsstyrelsen, vi har trafikverk, vi har alla kommunala bolag och förvaltningar. Vi har ibland andra intressenter också från Sverige som är inblandade. Och det är ju då ett stort arbete att samordna alla de resurserna och få det ner på plats. Du kan liksom hamna i en situation där fem av de här intressenterna är överens, men den sjätte låser upp allting.
Mm.
Du kommer liksom inte fram, du kommer inte igenom. Och det är ju både stressande och frustrerande. Då. Och det är i detta fallet då, när det gäller el till exempel, eller trafikförsörjning eller så är det ju områden i Sverige som är också underfinansierade, underetablerade. Då. För vi har varit så vana vid att det här bara har fungerat liksom. Att beställa el från Svenska kraftnät, det är ingen enkel fråga, det kan jag säga. Eller en cirkulationsplats från Trafikverket. Det kan lätt ta 7, 10, 15 år innan det överhuvudtaget så att säga, kommer upp på deras agenda. Och då är ju tåget gott för allting annat.
Det har vi också, tåget som aldrig kommer att gå någonsin mellan Borås och Göteborg. Vad tror du om utvecklingen för järnvägen? Kommer det att bli någonting här?
Kom vi osökt in på det?
Ja, kom vi osökt in på det.
Nej, men det är ju så att då kan man säga så här att vi har hållit på med tåget i 34 år, så precis hälften av den tiden har jag funnits här och påverkat tåget. Då.
Ja.
Och det har ju varit meningslöst, som du förstår. Det har vi inte kommit så mycket längre till. Och det är ju ett av de där exemplen till exempel, som jag har då, där statens förutsättningar och Trafikverkets möjligheter då inte möter varandra. Och dessutom kommer det ju bli en väldigt lång process, eftersom vi då har en lagstiftning som gör i princip att varje sakägare kan överklaga, så det kommer ju ta lång tid innan vi är överens vad järnvägen verkligen ska gå också.
Men.
Så att jag är, om jag ska ge en prognos, så jag har skojat många gånger sagt att jag kanske kan få åka tåget med rollator någon gång i framtiden, men och det kan nog hända att jag kan få, om jag har lite tur, så kan jag nog få göra det mellan Borås och Göteborg, men att jag får göra det mellan Borås och Stockholm i ny Götalandsbana, det tror jag är passé just nu.
Ja, det ser man. Känner du att måste det vara så här trögt för att liksom det ska bli bra? Finns det en mening med trögheten i systemet som du ser det? Eller är det bara för mycket byråkrati?
Det är klart att det finns en mening med trögheten i systemet. Och det är ju det här med demokratin och att man ska kunna. Sen är det nog min uppfattning att, det kan jag säga nu när jag ska sluta, att det har gått för långt. Vi har skapat... Man kan säga att vi har skapat lagstiftning både i Sverige och med EUs hjälp då, som motverkar varandra. De har blivit liksom stora, som tar plan- och bygglagen och miljölagstiftningen till exempel. De krockar med varandra ständigt. Det som är möjligt i det ena är nästan omöjligt i det andra, och det som är möjligt i det ena då stoppar det andra upp. Då. Och det är ett exempel på det, till exempel. Eller ett bra exempel på det. Sen är det ju också givetvis så att varje människa i Sverige ska ha rätt att protestera, men alla kan inte vara sakägare i allting. För det ställer också till det. Om att en person bor och äger ett hus eller äger en fastighet, och så kommer det påverkas av något bygge, så det är klart att den personen ska vara sakägare. Men det kanske inte ska vara så att alla organisationer med olika intressen i Sverige också är sakägare. Så det är min uppfattning också. Det gör det här svårt, på gränsen till omöjligt.
Ja, exakt.
Och utan utveckling, så att säga, så stannar ju världen. Det funkar ju inte, utan vi måste ju hänga med, vi måste anpassa oss. Vi kan inte stå kvar, vi kan inte gå bakåt, det finns bara en väg, och det är framåt.
Mm. Det var ju viktigt. Himla bra slutord egentligen, Anders. Jag vet att du har mycket att stå i fortfarande, trots att du inte riktigt har påbörjat din tillvaro som månskensbonde riktigt, riktigt än.
Nej, det får vi vänta med lite.
Ja, men vad är planerna? Ja, du har ju gått in på det lite grann, eventuella andra uppdrag och så. Men vill du ta det lugnt? Känner du att du söker lite lugn och ro här nu, eller kommer du att sakna hetluften?
Ja, det kommer jag säkert att göra, men jag tanken med detta är ju att jag ska dra ner lite grann på tempot, inte jobba. Så i en sån här roll då, det är ju många roller som jag har, så det är inget speciellt så. Men det är klart att utvecklingen då på de 17 åren har gått från ett vanligt arbete mellan 8-5 då, som vi har här, till ett 24-7 arbete då. Alltså att man ständigt är tillgänglig med mobiler och telefoner och så här. Du ständigt måste tänka på saker som man borde ha gjort, som man ska göra, som man måste ta tag i framåt. Då. Och det är klart att det känns som om det vore, att det ska vara skönt att inte ha riktigt så mycket fingrar i så många syltburkar i alla fall. Utan, ja. Men så syftet är ju att jag ska kanske få ett heltidsjobb i framtiden. Mm.
Ja, då önskar vi dig lycka till.
Inklusive min hobby då, givetvis.
Ja, precis.
Men så är det.
Så är det. Ja, men toppen, Anders. Du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid att prata med oss här. Och
ja, tack för att jag fick möjligheten. Det var trevligt.
Ja. Och jag hoppas ju att vi syns i minglet framöver här också. För jag förmodar att det kanske inte är det sista vi ser av dig ändå här.
Nej, det hoppas jag också. Ja. Jag, som jag sa, jag behöver ju prata med lite människor också, inte bara träd. Så att, för min egen skull, så, inte kanske för er skull, men för min egen skull så känns det viktigt att jag fortfarande kan vara med och påverka lite här och där. Vi får se vad som händer.
Vi får se vad som händer. Men du, Anders, tack så mycket.
Tack själv.
Vi hörs. Hej!
Gör vi. Hej, hej.